Jag ska börja läsa några ord från första Korinthierbrevet 1 och 20. Vad ska vi då säga om alla dessa visa och lärda? Dessa lysande debattörer i denna världens stora frågor. Har inte Gud gjort klart att deras visdom är nonsens? Det var Levande Bibelns översättning. Och i Psaltaren 8. När jag ser din himmel och det du har format med dina händer, månen och stjärnorna som du har skapat, då kan jag inte fatta att du bryr dig om en enda liten människa. Att du överhuvudtaget lägger märke till henne. Och ändå gjorde du henne till skapelsens krona. Bara du själv står över henne. Jag hade tänkt tala om något helt annat idag, men i veckan fick jag en bok av John Lennox. Ska den lyftas upp kanske? Har vetenskapen begravt Gud? Han är ju professor i England och han har debatterat med de här stora nyateisterna Richard Dawkins och några till och visat med klar skärpa att vetenskapen har inte begravt Gud utan tvärtom. Mer och mer har de visat att det måste finnas en Gud bakom allt. Och så berättar han om Anthony Flew, ateisten som ändrade sig. Och han har skrivit en bok, hur världens mest övertygade ateist ändrade uppfattning och började tro på Gud. Och Anthony Flew är ju metodistpastorns son som växte upp i ett kristet hem. I en kristen kyrklig miljö. Men kyrkobesöken, sångerna och bönerna gav honom ingenting. Han hade andra intressen. Han var ointresserad av musik, av kristen litteratur och såg ingen mening i att rabbla böner och besöka gudstjänster. Han var intresserad av naturvetenskap, filosofi och historia. Så han delade inte sin pappas intressen av kyrkoliv. Och redan som 15-åring var han, metodistpastorns son, en övertygad ateist. Han skrev ett 50-tal böcker om filosofi och han blev ett föredöme för världens ateister. Och han propagerade för en ateistisk världsuppfattning. Han blev professor vid universitetet i Edinburgh och Oxford och flera platser runt om i världen. I över 60 år levde han som en övertygad ateist. Men då plötsligt började han inse att den höll inte den uppfattningen han hade. Och den sista debatten han deltog i, där överraskade han publiken med att säga, det var 2004 i New York vid ett symposium, så överraskade han sina meningsmotståndare, sin publik, med att säga att han hade börjat tvivla på sin ateism. Och han hade börjat sakta men säkert bli en troende. Efter alla dessa år, 60 år av en ateistisk världsuppfattning, så började han inse att det måste finnas en Gud bakom allting. Och han hade tre huvudskäl till att han ändrade sig. Det första var att det finns en fantastisk plan och ordning ute i universum som tyder på att alla de naturlagar som allting följer måste vara stiftade av någon. Vem har stiftat naturlagarna, sa han. Och han kunde inte komma på någon bättre förklaring än att det fanns och finns en superintelligent person som har stiftat alla de här naturlagarna. Och det andra argumentet han tog fram var att livet på jorden är så beroende av speciella förutsättningar, extraordinära förutsättningar. Att allt liv på jorden skulle inte kunna existera annars. Någon har finjusterat, finkalibrerat universum så att det ska passa för människan och för att livet ska kunna finnas här. Vem planerade för det om inte en gudomlig designer, säger han. Och det tredje argumentet han tar upp är att DNA-koden är kodad och innehåller information. Hur uppstod den här informationen? Som läser och översätter och tolkar och ger instruktioner. Om inte en skapare har kodat DNA-koden. Alla andra exempel på språk och koder och instruktioner anser vi ju ha ett intelligent ursprung. Varför skulle inte DNA-koden ha det också, säger han. Det var hans tre skäl. När jag är på jobbet så har vi ett kassaskåp. Och för att öppna det så slår jag enter 9, 7, 2, 8, enter. Då öppnar sig kassaskåpet. Ni får gärna prova. För det är en annan kod i verkligheten. Men den har inte kommit till av en slump, den koden. Någon har programmerat varje kod. Ibland när vi är ute med lastbilen och ska besöka människor som bor i hyreshus och lägenheter, så säger de: det finns en portkod som ni måste känna till för att komma in till oss. Så får vi koden 9872 och vi slår 9872 och så öppnar sig grinden in till gården, till det hus eller lägenhet där de bor. Det är ingen tillfällighet med en kod. Under kalla krigets dagar så fanns det ett hemligt språk, skiffer kallar man det för. Agenterna förstod språket. Och man ägnade mycket tid åt att lösa hemligheten bakom det hemliga språket. Men agenterna hade en nyckel som gjorde att de kunde förstå det här skifferspråket. Alla koder är kodade av någon. De uppstår inte av en tillfällighet. Den mänskliga arvsmassan innehåller en lång rad med tecken, eller bokstäver kan man säga. Den är 3,5 miljarder lång. Den rad med tecken som vi har i vår mänskliga arvsmassa. Den skulle kunna fylla ett helt bibliotek. Kan man tänka sig tecken, bokstäver, information, text, böcker utan en författare? Nej. Kan det finnas instruktionsböcker, manualer utan att någon har skrivit in informationen? Utan att någon har gjort texten i de här manualerna? En information som ingen har matat in. Det är en orimlig tanke. Men det är det man vill få oss att tro när det gäller människans DNA-kod. Ingen har gjort den. Den har uppstått av en slump. Jag ska ta ett exempel att när en ny människa föds, när vi har en befruktad äggcell, då finns det från första sekund en färdig information. Det finns en handledning med instruktioner till kroppen vad den ska göra. Den vet redan från början om att om det här barnet ska bli pojke eller flicka, om det ska likna mamma eller pappa, om det ska få mörkt eller ljust hår, blå eller bruna ögon. Allt det står där från första sekunden. Och så finns det en instruktion som säger: nu ska det byggas ett skyddsrum för det här lilla barnet som ska skydda barnet under den här tiden, under de här 9 månaderna. Och så ska det bli en livmoder som ska ta hand om avfallsprodukter och även då en moderkaka som ska ta hand om avfallsprodukter och ge barnet näring. Från första stund finns detta. Och så säger man att det finns ingen arkitekt bakom livet. Men ritningen finns där från första stund. Och finns det en ritning så finns det också en arkitekt. Ni har säkert löst korsord allihop. Man kan likna arvsmassan vid korsord. För den här informationen som finns, de här bokstäverna, de här tecknen, de ligger kors och tvärs, alltså vågrätt och lodrätt. Men det finns en grej till, från höjden och djupet också. Den är tredimensionell. Och så säger då de här som tror på Darwin att hemligheten till hela den här utvecklingen är att det inträffat förändringar, tryckfel bland de här bokstäverna. Kan ni tänka er ett korsord där slumpen löser korsordet? Ta ett enda tecken och man byter ut ett tecken. Vi har till exempel snus, ta bort s-et, sätt dit ett t så blir det snut. Men problemet är ju om det ska vara både vågrätt och lodrätt. Ta bort en bokstav och låt slumpen byta ut den. Hur lätt är det? Och det värsta av allt är att det ska vara tredimensionellt. På tre håll ska det stämma, den här bokstaven, som slumpen ska byta ut. Kan det vara hemligheten till livets fantastiska, komplexa under? Naturen är rik på uppfinningar. När människan uppfinner saker och ting, då är det ofta för att man har sneglat på naturen. Man ser exempel på nästan varje mänsklig uppfinning så finns det ute i naturen. Man hittar det hos insekter och spindlar. Och de har ju under långa tider haft radar till exempel. Det är inget nytt. Det finns ju i naturen. Och där finns flygplansvingar, där finns fallskärmar och gungor. En del insekter har inbyggda väckarklockor som utlöses vid en viss värme eller vid en viss tidpunkt. Så väcker de ägaren, precis som vi har våra väckarklockor. Och insekter och spindlar har ju långa tider byggt tunnlar under berg, byggt samhällen och mycket annat. Ingenjörer får massor av tips från naturen. Men när de gör sina uppfinningar, vad händer då? De blir premierade, de får belöningar, de blir berömda. Ändå är detta bara kopior. Det är bara imitation av det som redan finns i naturen. Men de som gör kopian, de blir berömda. Men han som har gjort originalet, vem ger honom pris? Vem ger honom den berömmelse som han borde få? Fråga bröderna Wright som gjorde sina flygmaskiner om de inte hade sneglat på fåglarna först. Det hade de. Ni ser det på de här första försöken, de tafatta försöken de gjorde att framställa flygmaskiner. På 1700-talet, fram till 1700-talet, så gjorde man papper av textil, lump och linne. Sen var det en fransk naturvetenskapsman som upptäckte att getingarna, när de tillverkade sina bon, så använde de sig av träfiber. Och resultatet var, byggnadsmaterialet var av det slaget att det liknade papper. Så han började undersöka det och kom fram till att man borde tillverka papper av träfiber. 50 år senare så började man att tillverka papper på det sättet. Och det är ingen överdrift att säga att getingarna var de första papperstillverkarna. Sen vet vi också att fåglarna tänker inte som vi människor gör. De kan inte resonera. Och ändå ser vi att de handlar som om de kunde tänka. Ni vet ju fågelmamman när hon ruvar sina ägg. Då vänder hon på äggen så att de ska bli jämnt varma runt om. Och när hon bygger sitt bo så bygger hon ett bo som är likadant som den fågelarten har gjort i alla tider. Utan att hon har sett någon bygga ett bo innan. Så gör hon det för första gången och det blir precis likadant som alla andra fågelbon som har byggts av den arten. När vi reser utomlands Då tar vi reda på lite om landet vi ska besöka. Vi går till biblioteket eller till bokhandeln och köper en bok om det där landet. Försöker läsa in lite hur det ser ut där och vilka förhållanden, vilket språk som talas. Och så ringer vi våra vänner och frågar, har ni varit där? Ja, säger de. Och då frågar vi, finns det några attraktioner man borde besöka? Finns det något vi borde tänka på innan vi åker dit? Och vilket är bästa färdsättet? Är det flyg eller båt eller tåg eller bil? Alla de där förberedelserna gör vi. Men det finns en grupp individer som varje höst gör en lång resa söderut utan att ta reda på en enda sak. Man har ingen karta med sig. Man har ingen kompass. Man har ingen GPS. Man vet inte vart man ska resa. Men man reser. Man har inga sängkläder med sig för övernattning. Man har ingen liten matsäck med sig. Man bara reser. Den som reser längst av alla är Silvertärnan. Den reser 3500 mil varje år. Och den atlantiska gyllensångaren reser utan att göra ett enda stopp, inte en enda mellanlandning. En sån flygmaskinsmotor, vi har ingen uppfunnen av människor som kan mäta sig med den. Den är helt enastående. Men vad är det för märklig kraft som får fåglarna att resa vid nästan exakt samma tidpunkt varje år? Innan vintern ens har börjat så finns det inbyggt i dem en känsla av att vintern är snart på väg. Det är dags att bege sig söderut. Och vad är det som driver dem att varje vår återkomma vid en tidpunkt som vi nästan på veckan när kan tala om i förväg att nu kommer den flyttfågeln tillbaka? Vad har de för almanacka egentligen? Inbyggda. Är det en slump som har gjort detta? Eller är det en vis skapare som har byggt in denna visdom? Ett av naturens märkligaste insekter är bina. Och det finns olika sorters bi, men det finns några som jag särskilt har intresserat mig för som heter arbetsbin. Och de är duktiga på att göra många saker. De är som kvinnor som gör många olika saker. De är ambi, de ammar upp larverna, de tillverkar vax. De har ett kemiskt laboratorium i huvudet som producerar bimjölk. Men det här är inget som bina har lärt sig. För de kan allt detta från första stund. Och en del av arbetsbina är vaktbi som vaktar kupan så att inga fiender kommer in där. Jag tror att ni har varit på ICA eller Domus ibland. Och den ena gången så ser ni att det sitter en viss person i kassan. Nästa gång står samma person packar upp varor eller matar in produkter i hyllorna. Nästa gång igen kanske hon sitter i kassan. Det är något som finns i affärer och inom industrin att man roterar uppgifterna. Vet ni att 1925 så var det en tysk vetenskapsman som tänkte jag ska studera de där arbetsbina lite närmare. Så märkte han ut med lite olika färger de här arbetsbina. Så följde han dem under ett helt liv som inte är så långt, det är ungefär 2 månader bara. Så upptäckte han att de roterar arbetsuppgifter, de här arbetsbina, precis som vi gör på ICA och på industrin. Man börjar med att mata drottningen och amma upp de här larverna. Sen efter några dagar så byter man uppgifter. Och då är man så att man hämtar nektar. Vid 15 dagars ålder så börjar man tillverka vax. Efter 18 dagar så går man över till att bli vaktbi. Och lite senare blir man så gammal så att man går i pension. Och så lever man några dagar till. Så ser livet ut för ett arbetsbi. Den tredje, eller en av de där sakerna som övertygade Anthony Flew att bli en troende igen, det var ju att det finns så unika förhållanden på jorden. Vi tänker inte på det, att det finns till exempel vatten. Det finns inte vatten på så många platser utom på jorden. Vi tänker inte på att luften är som den är. Den är perfekt anpassad till oss människor. 21% syre, 78% kväve. Vi tänker inte på att jordaxeln har sin märkliga lutning. Annars hade vi inte haft 4 årstider. Vår, sommar, höst, vinter och så vidare. Och det hade inte kunnat bo lika många människor på jorden om inte vi hade haft den här årstidsväxlingen. Så man kan odla upp större del av marken. Vi tänker inte på att vi har just 24 timmar till vårt dygn. Om vi hade bott på Merkurius, då hade det varit ett helt år mellan varje dygn. Så hade vi träffat någon så hade vi sagt vi ses imorgon och så hade vi kommit året efter. Kalla nätter och varma dagar. Är det en slump allt detta? Jag tror inte det. Det fanns en engelsk naturvetenskapsman hette Isaac Newton. Han satt och läste en dag i sin arbetsstudiekammare. Så hade han gjort en liten modell av solsystemet som han hade bredvid sig. Och den var gjord med vev, kugghjul och drivremmar. Så att när han då rörde på veven så rörde sig alla de här planeterna på exakt samma sätt som ute i universum. Med rätt inbördes förhållanden. Några gick fort och några gick sakta. De var gjorda av en tekniker. Så fick han besök av en vän som var ateist. Och vännen såg den här modellen, gick fram till den och drog ett varv med veven. Och upptäckte där att planeterna rörde sig rätt i inbördes förhållanden. Så sa han, vilken fantastisk modell. Vem har gjort den? Nej, det är ingen som har gjort den, sa Newton utan att se upp från sin bok. Den har bara råkat bli sån. Det är en lyckoträff. Du hörde nog inte vad jag frågade, så upprepar han sin fråga. Vem har gjort den här modellen? Jag är inte dum, utan jag begriper att någon har gjort den och jag vill veta vem det är. För han som har gjort den är ett geni. Då reser sig Newton upp och sa, du påstår ju att universum har blivit till utan någon konstruktör. Men om du nu påstår att den här modellen, som bara är en ynklig imitation, en dålig kopia av universum, att den måste ha en konstruktör, en tillverkare. Varför tror du då inte att universum också har en tillverkare, en skapare? Och vännen förstod Newtons logik. Och insåg att det fanns anledning att ändra sig och börja tro på Gud, han också. Jag är säker på att en del av er har hört berättelsen om pastorn som gick till frisören. För att klippa sig. Han gick dit och frisören började klippa honom. Både med sax och med maskin. Och efter ett tag så kom samtalet in på, och vad jobbar du med? Jo, jag är pastor. I en kyrka, en kristen kyrka. Va? Sa frisören. Menar du det? Att du tror på Gud? Att du är troende? Hur kan du göra det? När det ser ut som det gör i den här världen. Med allt elände, alla orättvisor som drabbar människor utan någon som helst förskyllan. Kan du tro på en god Gud i allt detta? Och han var riktigt upprörd, frisören. Så pastorn han betalade för sig och gick ut utan att ge riktigt svar på tal. Så kom han ut på gatan och han hade inte gått många meter. För han stötte på en person som var långhårig och orakad. Han såg inte ut att ha varit hos någon frisör på åratal. Och då gick pastorn in till frisören igen och sa, det kan inte finnas någon frisör. Jag tror inte att det finns någon frisör. För då hade inte den här mannen sett ut som han gör. Orakad och långhårig. Det kan inte finnas någon frisör. Då sa frisören: jag förstår vad du menar, vad du vill ha sagt. Men jag vet att det finns en frisör, för det är jag som är frisör. Men problemet är att alla kommer inte till mig. Och jag tror det är precis samma problem med Gud. Alla kommer inte till honom så att han får chansen att förändra världen och oss. Ni har nog också hört berättelsen om tvillingarna som var i sin mammas mage. Jag är själv tvilling, så det är roligt att berätta det. Den ene var tvivlare, den andra var troende. Och den troende tvillingen sa till sin bror en dag: jag har legat här och funderat en stund. Och vet du vad jag tror? Jag tror att vi är inne i en mammas mage. Ja, är det för trams? Det är vi självklart inte. Det ser du själv. Vi är ett fyrkantigt rum. Och det blir trängre och trängre för varje dag. Och snart så är allting slut. Sen är det inget mer. Nej, sa den troende tvillingen. Jag tror du är fel. För jag har legat här med mitt öra mot väggen och lyssnat. Och ibland har jag tyckt att jag har hört ljud utifrån. Och till och med musik någon gång. Och någon gång har det känts som att väggen har gett vika. Någon har, precis som någon har tryckt på den utifrån. Jag tror att vi har en mamma. Och att vi en dag ska komma igenom en passage och ut i en verklighet som är mycket mer fantastisk än det vi ser nu. Och att det inte är slutet, att det finns en fortsättning. Och att då ser vi en verklighet som överträffar allt vad vi har kunnat ana eller tro. De kom inte längre i sin diskussion, men en dag visade sig att den troende tvillingen hade rätt. Han kom ut i verkligheten och ut i det liv som är mer fantastiskt än många av oss tänker på. Jag vill gärna att vi tackar för att vi får vara skapade så fantastiskt som vi är. Och att vi ger Gud den ära och den berömmelse han är värd som skapare. Tack Herre att du har skapat allting så fantastiskt. Och att du är allsmäktig. Och att du har gett oss sådana tecken, sådana spår efter dig. Tack att du är inte bara osynlig, utan du är också synlig genom dina tecken som du har visat här på jorden. Och tack att vi får upphöja dig och vi får framförallt bli personligt bekanta med dig. Det är inte bara det att du finns, utan du är intresserad av oss människor. Och vi får lära känna dig genom Bibeln och genom bön. Och tack att vi får vara ditt barn. Och vi får ha dig som vår far och lita på att du leder oss hela vägen fram. I Jesu namn. Amen.